God morgon Åland, det är fredag igen och det är inget mindre än det 20:e avsnittet av Ålandspodden. Som vanligt sitter jag här i studion tillsammans med
Daniel Dahlén.
Bra Daniel, du kommer fortfarande ihåg ditt namn. Du ser lite luggslit nu, är du fortfarande hemma?
Ja, det är jag. Nu är jag sådär positiv kille, så nu har jag fått covid idag när vi spelar in det här. Så vi får se.
Fick du
det här
covid medan vi spelade in?
Av dig tror jag, online.
Ja, men var online här över mikrofonen. Jo, men jag är ju svensk, så att alla vet ju att jag sprider ju pesten bäst av alla.
Jag säger inget.
Men kommer du ihåg där i början när man till och med skulle leta reggskyltar liksom, över så här. Det var en svensk bil utanför butiken.
Ja, det var en märklig situation. Folk for iväg både åt höger och vänster. Och tyvärr så sker det ju också i den internationella politiken för tillfället, kan man ju se runt omkring sig i världen, vilket vi ser att när det kommer in på, men det är lite mycket galenskap åt höger och vänster.
Vadå, du menar Vladimir Putte Putin?
Ja, han är väl lite putt nu så.
Ja, men vadå, ska vi börja där? Alltså, jag har ju funderat lite här faktiskt senaste veckan, och nu har ju han erkänt de här så kallade utbrytarstaterna. Och inte bara utbryta staterna, utan också erkänt hela de områdena som de påstår att de claimar. Ja. Som de inte har kontroll över då. Och då började jag fundera lite på Karelen. Mm. Och så tänker jag då så här, att Åland skulle faktiskt kunna ha en claim på Karelen. Alltså Åland, om vi utropar en egen nation, så skulle vi kunna ha en claim på det. Och min logik, den går ihop så här. Jag har tänkt som Putin, man skulle kunna tro att det har haft honom som spindoktor. Men så här, du kommer ihåg att Sveriges säte i Finland, östra riket, var ju i Åbo. Mm. Men under några månader där, när Karl den IX hade inbördeskrig, utropat sig själv till kung, och Sigismund egentligen var då den lagliga svenska kungen, då hade ju Karl den IX kontroll över Sverige, men hade inte kontroll över Finland. Man brukar också beteckna det här som den första gången som Finland faktiskt hade ett självstyre där, under några månader innan Karl den IX intog det. Då flyttade man ju den administrativa huvudplatsen under några månader till just Åland. Så med den här logiken så har jag kommit fram till att jag tycker att vi ska erkänna Karelen och börja skicka in folk imorgon.
Ja, men absolut. Sen finns det ju en story i det här hela också, att det fanns ju, har funnits lite nu och då, finländska rikspolitiker som pratar om att man vill byta ut Karelen mot Åland med ryssarna då. Så det finns ju en sån take i det hela också, om vi vill spinna vidare.
Jag tror inte jag vill spinna vidare på den. Jag trodde vi drev ett humorprogram här. Det där lät väldigt allvarligt.
Ja, det är allvarligt att man ens kommer på tanken, ska jag säga. Men så där är det här.
Det är faktiskt helt galet. Vad är det för kohandel som man ska göra?
Jag skulle tippa att dessa politiker också är de som sitter och hejar på Putins nu också när han går in i Ukraina. Om jag får vara lite elak.
Men det måste vi kanske kan göra en triple trade. Skåne verkar ju ingen vilja ha. Det är också en den brukar
men,
också
norra Tyskland har ju du gjort anspråk på några gånger.
Ja, men jag ser det som bara en logisk följd av historien så som den borde ha blivit.
Okej. Jag känner vissa Putin-tendenser hos dig också.
Ja, men du vill ju inte själv ställa upp som ledare på Åland. Jag tror vi behöver, vad var det någon skrev i tidningen? Vi behöver en stark ledare som Putin, inte någon PK-Löfven, var det någon som skrev här precis när Löfven avgick.
Oj då, hoppla.
Åh, herregud. Ja, det där var inte troll, tänker jag.
Nej, det var inte alls något troll det, nej.
Men du har ju tagit upp en ganska rolig fråga, för vi hade reagerat över samma sak, och det är ju Putins det här 50 minuter, ganska läskiga talet för övrigt. Ja. Alltså, han verkar ju nästan ha tappat verklighetsförankring, eller så är det skådespeleri för att han ska värma upp ryssarna för en eventuell invasion. Men alltså, stället han satt han i en telefonväxel, eller?
Ja, det var helt befängt. Karn sitter där med 5 stycken gamla bordstelefoner och en telefonväxel samt en halvt vissen krukväxt vid sidan om. Liksom. Det kändes, alltså, vem ska han ringa på de där telefonlinjerna? Det finns ju knappt någon som har fast telefon kvar längre heller. Inte i västvärlden, men vad vet jag. Det kanske är stort och nytt i Ryssland då.
Kanske nu när vi gjort alla sanktioner och grejer, så är det de här trådade linjerna som de har kvar.
Ja, och cyberkriget tänkte jag på. Att det kanske är den tryggaste linjen att ringa som inte går över IP.
Exakt. Men generellt så känns det lite som att han satt ju på ett så här klassiskt typ 90-talskontor. Det känns inte som att någonting har hänt. Jag tänker på citatet när, var det hockey-VM som spelades i det måste ha varit Estland tror jag, eller Lettland, och Lars-Gunnar Björklund, han säger i inledningen, det här skulle man aldrig få säga då, han säger så här: det stinker fortfarande öststat här i forna Sovjet.
Och hoppla, oops.
Men när, ja, men man, det, när man men tittar blir... på de här bilderna från Putin så känner man ju verkligen, det här är ju som från en annan verklighet, det är som att det är 30 år sedan.
Ja, men det, alltså det finns väldigt mycket skrämmande i hela det här sättet som Putin har lagt fram de här frågorna de senaste veckorna. Alltså bara det här när han har sina ministrar och kommer upp och berättar för honom vad han vill höra. Och det, borden blir bara längre och längre och de sitter allt mer långt ifrån varandra. Och det är stora palats tills han hamnar i telefonväxeln. Så det är... Ja, jag vet inte vad det här är.
Man ska väl se man lite folklig
irriterad. Ja.
Extra knäcker här, ja, i växeln också.
Vanlig kille, ja. Vanlig kille, ja. Ja. Kleptomani, eller vad de kallar hela hans styre. Mm.
Ja, ska vi släppa Putin då? Ja, men det där rapporterar ju tillräckligt många andra om också. Vi får såklart hoppas att den där krisen löser sig så gott som det är möjligt, även om jag är något skeptisk för sekunden. Mm.
Absolut.
Mm. Sluta sucka nu, du har bara covid och Ryssland håller på att försöka invadera Ukraina. Men det här är ett nöjesprogram.
Jag försöker få luft här emellan. Ifall jag svimmar kan du ringa någon ambulans eller någonting i alla fall.
Vi har i alla fall två fantastiska gäster idag, vilka är det?
Absolut. Nej, men det är Maria Johans är det bland annat. Och sen så har ju du intervjuat André Karring också.
Ja, vi bara fortsätter här och slänger oss med riktigt roliga gäster. Och de kommer om en liten stund hit in till programmet. Men först så ska vi ha en nyhetssvep. Nyhetssvepet, ja, som jag säger, senaste veckorna här så har det varit en rad turer fram och tillbaka om det här med tillgång till SVT Play för ålänningar. Först såg det bra ut och sen har det bara gått käpprätt ut för, och läser man dagens tidning eller gårdagens tidning, då kan man se att det är flera som skriver: det blev som det alltid blev, vi fick inga tillgång den här gången heller. Vill jag bara göra ett slag för, alltså, finns det några här som inte använder sig av liksom fejkade IP-adresser för att kunna accessa allting som finns på resten av jorden? För Åland är ju snart så isolerat att man skulle kunna tro att det här ligger 1000 mil söderut på jordhalvan. Men det kanske är folk, det är naturligtvis kanske en del pensionärer som då inte har skaffat sig det ännu, men annars är ju det ett tips. Med det sagt, jag använder det såklart inte. Vill jag bara förneka här.
Men det är inte olagligt att använda överhuvudtaget. Så du
behöver, då säger jag på en gång att jag använder det.
Det gör jag också. Nej, men jag tror att det är väldigt många, men sen är det klart att det är många som inte förstår hur man ska använda en VPN, som det heter så fint. Men det finns ju många olika lösningar och det är väldigt många ålänningar som gör det och ligger konstant på en sån här, man maskerar sig som någonting annat än ålänningen när man surfar runt om i världen. Och det är helt lagligt, som sagt, det finns inget olagligt i det. Utan det finns börsnoterade bolag som erbjuder liknande tjänster som F-Secure till exempel. Så att det är inte ett problem.
Jobbar du för dem eller sitter du och namedroppar vilket bolag man kan använda?
Nu sitter jag namedroppar. Ja, typ. Du kan ju namedroppa någon då när du ändå håller på.
Jag tänkte, finns det någon rabattkod på F-Secure eller något sånt där? Daniel Surf eller något sånt?
Ja, det gör det. Daniel Surf. Så skriv in den kampanjkoden så får jag en liten slant på köp också. Eller? Nej.
Men varför kan man inte bara göra SVT Play tillgängligt då? Vad är problemet här egentligen?
Nej, men det är väl upphovsrätten i grund och botten och det är upphovsrättsorganisationerna som ligger och bevakar ganska hårt de här frågorna. Och det, egentligen är det ju så att det blir alltid problem när vi kommer till de här frågorna, för det är dels väldigt juridiskt komplicerat att lösa över nationsgränserna i det gränslösa Europa, vilket man kan ha åsikter om. Men sen är det ju så att det är ju egentligen bara ålänningar som har den här efterfrågan. Det finns inte någon större efterfrågan på SVT Play i övrigt runt om i svensk Finland. Det finns ingen som aktivt driver frågan förutom ålänningarna. Och det här vet jag ju själv eftersom jag har jobbat med de här frågorna ganska intensivt i många år i mina tidigare yrkesroller. Så jag tror att det finns ju flera lösningsmodeller som man ska kunna tillämpa. Men bland annat ett som jag har varit ganska hård på, det är ju att faktiskt se till att Europa faktiskt blir gränslös på det här området. Men fransmännen har varit ganska hårda på det här området, för man har försökt gång efter annan komma igenom det här med upphovsrätterna, men fransmännen är rädda att det ska komma för mycket anglosaxiskt material in i deras fina kulturvagga. Så det är det som slår emot många gånger.
Men, stackarna kan ju också bero på att anglosaxisk exempelvis musik och annat är betydligt bättre än den franska. Men det är klart, det finns olika sätt att se på det där.
Ja, men absolut, så är det. Så är det.
Nu är det dags för dagens första gäst. Lite musik, sen kommer han, André Karring. Ja, men se här vem som helt plötsligt bara dök upp i studion. Han egentligen hörde av sig och tryckte in sig. Är det en person som vill bli programledare? Ja, det är en fråga som jag ska ställa till Daniel direkt efter den här intervjun. Men inne här i alla fall, det är ingen mindre än André Karring. Välkommen till Ålandspodden.
Ja, men tusen tack Carl, vad roligt. Det här var ju liksom, du sålde in det som att det skulle vara du och jag, Magnus Bettner och Daniel, men det blev bara du och jag, så det känns som B-laget som sitter här nu och spelar in.
eller eliten, beroende på vad man säger. Om man läser din resumé så säger du att du är Ålands bästa kommentator, så jag vet inte.
I och för sig, det är sant. Det är ju så som folk har sagt till mig, och det är jag ju glad över. Det trycker jag ju på hela tiden. Du vet, överallt så bara Ålands bästa kommentator. Sen kanske jag är Ålands enda kommentator också, men det är väl som det är det.
Men det är ju det som är fördelen på Åland. Det är som jag säger, ja, men Ålands största podd. För det är vi överlägset. Det är bara det att konkurrensen är ju att alla andra ligger ju i ett specifikt fack och vi är generella. Så att, men vad gör det för skillnad? André, jag har en första fråga till dig. Bara inför den här intervjun var jag tvungen att kolla på din showreel på din hemsida med alla så här fantastiska saker du har gjort och alla citat med han är bäst på Åland, han är kung och alla såna här grejer. Då bara undrar jag, alltså, hur lyckas man få nya uppdrag efter att man har suttit på bärkraftdag med blommiga byxor, tofflor och inga strumpor?
Alltså jag tror faktiskt att det var så här, jag frågade liksom att vad är dresscoden på den här grejen, och då var det liksom, tanken var så där, ja men lite somrigt, och så som alltid så där så tänker jag liksom, jag utgår alltid från mig själv, vad är somrigt för mig? Jo, det är nog ett par blommiga byxor, sen brukar jag ha sandaler på sommaren, så att det tar jag nog också, och sen kanske jag så här, en liten stråhatt skulle jag kunna ha. Sen kom jag dit och så insåg jag sådär att shit, att alla andra har ju som liksom vettiga kläder. Att nu har jag det här. Men så frågade jag då att liksom, okej, Sofia, är det okej att jag har det här? Ska jag ha hatten på eller av? Det var ungefär det jag kunde bestämma själv. För jag kunde inte sitta utan byxor och utan liksom skor. Och då var hon sådär att ja, men du får väl bestämma det själv. Och sen tänkte jag, nej, men jag kör på mitt. Jag tar det som jag tycker är snyggt.
Ja, snyggt är väl en definitionsfråga beroende på vem man frågar då. Men,
du tycker alltså inte att det var snyggt?
Jag bara säger så här, att om du var bekväm med det så är det helt okej med mig.
Ja, helt okej med mig.
Blommiga byxorna, var det något att hämta från mormor? Eller,
hör du, de är faktiskt köpta på damavdelningen i ett varuhus.
Jag brukar förklara allt.
Du vet, jag berikar lite med den här kvinnliga sidan, så jag handlar mycket på damavdelningen också.
Ja, det är helt strålande. Jag har en första fråga till dig. Man kan läsa om dig att du var en väldigt lovande fotbollsspelare. Vill du ge en kort summering av din fotbollskarriär?
Ja, no, det är som så här, alla de här som aldrig blev någonting så säger att det var på grund av en skada som man inte blev någonting. Mm. Men i mitt fall så var det nog bara så att jag tror att jag var tidigt utvecklad och var ganska stor och snabb och duktig och hade kanske ett bra bollsinne och sådär. Och det gick ganska bra i början. Sen när man börjar komma upp då i de här U-landslagena i U15 i Finland och U16 och U17 och sådär, var med i IFK Mariehamns A-lag också. Så kom resten så småningom i kapp. Du vet, de här som liksom var 1,40 långa under hela uppväxten, så blev mitt i allt också 1,80. Och jag hade liksom varit 1,80 hur länge som helst. Ja. Och då när de var i kapp, så betydde det att då måste jag som börja träna för att också då liksom bli bättre.
Och då lade du av?
Då la jag av. Det här tyckte jag inte var så roligt. Så att jag var inte rätt träningsvillig. Och jag minns att vi hade IFK Mariehamn med Pekka Lysk i de här tidiga morgonträningarna. Och jag var så här, oj vitt, och att jag orkar inte stiga upp så här tidigt på morgonen för att få till Backeberg och träna. Att det var liksom, det var lite sådär, Och sen minns jag också att efter då, jag hade varit lite i fastland och spelat fotboll i Honka och HJK och sådär. Och sen kom jag tillbaka, så fick jag ett kontrakt om IFK Mariehamn. Och sen efter att det kontraktet hade gått ut, så erbjöd de mig inget nytt kontrakt. Utan Peter Mattsson sa då att det kan vara bra att få liksom kanske typ till IF Finströmskamraterna, som det då hette. Testa lite där och sen kan du komma tillbaka om det är så att det liksom att utvecklas och gå framåt. Men då var jag liksom i den här perioden, jag tror jag var 17-18, och då vet jag att jag tänkte för mig själv så där, att ska jag liksom nu då eventuellt riskera att inte ha roligt på krogen från att jag är 18 till 20-21 och sen ändå inte komma någonstans i min karriär, eller ska jag bara liksom skita i det nu och ha kul och se hur långt det bär? Och jag valde att skita i det och ha kul och se hur långt det bär, och det bar till division 7 Hammarlands IK, så att det blev inte så mycket mer än det.
Perfekt. Division 7, hur många divisioner finns det då?
8.
8, okej. Okay, ja, inga fler frågor på det. Du, citat, Peter Mattsson, by the way, har kallat dig så här: en oslipad diamant. Det han menade med oslipad var han tränar aldrig, eller?
Ja, jag tror det. Du har gjort bra research, alltså, faktiskt. Väldigt imponerande. Det där var, tror jag, en artikel från typ 2005 i Nya Åland.
Nya Åland, ja, stämmer.
Ja, det är bra. Nej, jag tror att han menar någonting sånt, ja, att jag tränar aldrig. Och det blev sen aldrig någonting heller.
Men du säger så att när du var i U-landslaget, då fick du träffa Cristiano Ronaldo.
Ja, det stämmer. Och det var nog, alltså så där, nu när jag tittar tillbaka så är det kanske det häftigaste som jag har varit med om. Jag har inte gift mig, jag har inte skaffat barn, jag har inte gjort något sånt. Så då är det att ha träffat Cristiano Ronaldo som har varit det häftigaste. Men det var coolt.
Mm. Vad sa du till honom då? Alltså, gick du fram och sa: "Hello, Mr. Ronaldo. My name is Andrea Karring. My favorite player is Lionel Messi."
Faktum är att jag har alltid, just den där frågan med Messi och Ronaldo, så har jag alltid varit, jag gillar Ronaldo mera. Jag
vet
inte vad det, ja, men det är någonting med honom som gör att man bara tycker om honom. Men det var liksom så här kort förklarat, så var det så att svenska Yle då, så ville ha någon från U-landslaget som skulle vara med på en presskonferens med Portugal och Finland då, för de skulle mötas i EM-kvalet, tror jag det var, runt kanske 2006-2007, oklart vilka år. Men då i och med att jag var typ den enda som pratade svenska i U-landslaget, så fick jag liksom den här chansen. Och så var jag med. Och så var jag liksom, jag minns att jag tänkte förr så här: vitsi vad coolt att man får träffa Cristiano Ronaldo, att shit, det här blir liksom så nice. Sen på presskonferensen så hade de skickat Deco. Och du kan ju fatta den här besvikelsen, du vet, när man har liksom sett fram emot att sätta det där med Cristiano Ronaldo, och så man säger, jaha, det blev Deco. Ja. Det är liksom, det är lite sådär som, jag menar, du hade i ditt förra avsnitt här, så hade du Janne Grönros. Det är lite sådär som att en beställare beställer Janne Grönros som någon till sin show, och så kommer jag. Det är liksom ungefär på den nivån, vet du.
Menar du att det är ett lågvattenmärke för mitt program?
absolut inte. Men liksom, det är ungefär på den nivån som Deco Ronaldo och jag och Janne Grön, så att han är lite mer toppen och jag är kanske. Men då blev det liksom så att jag kände bara att fan, det här var ju som jättetråkigt. Sen som tur var så hade jag en vän som var halvportugisisk, och Då slutade det sen med att vi åkte runt i Helsingfors till alla hotell. Och den här min kompis då, som kunde portugisiska, Duarte Tammilehto, spelade i Honka och sån här fotboll. Han var inne och frågade efter var portugisiska landslaget bodde, på vilket hotell. Ja. Och till sist sen så hittade vi ju rätt hotell, och då så liksom i princip stormade vi in. Och så kom det en vakt från Portugals landslag och sa att ni kan inte liksom vara här, att ni får inte komma in i det här området, att vi har liksom bokat. Men i och med att han där då kunde portugisiska, så satt vi och snackade ganska länge, och sen efter mycket om och men så fick vi då träffa Cristiano Ronaldo.
Mm. Herregud vad coolt, riktigt coolt.
Ja, nej, det var faktiskt, det var tufft, och det här var ju när han hade slagit igenom i Manchester United första gången. Nu har han ju inte riktigt slagit igenom det andra gången.
Precis, nej, så kan man säga. Sen blev det radiokarriär, journalistutbildning naturligtvis, radiokarriär. Stämmer det att du drog ett jättelångt skämt när du jobbade på Extrem med din kollega kring att du egentligen var döpt till Adolf som liten?
Ja, du älskar, du har bra koll på bakgrunden, alltså det stämmer. Jag fick ju sommarjobb, eller först fick jag praktik på Radio Extrem. Det var i samband med att de hade gjort den här låten Drottningen av Åland. Så skulle vi ha en praktik från skolan där jag pluggade journalistik. Och så skickade jag ett mejl till Extrem och sa att ska ni göra en låt som heter Kungen av Åland, så vill jag vara med i videon. För det är jag som är kungen av Åland. Och det här har jag efterhand fått veta att det var kanske lite tack vare att man vågade sticka ut så man fick möjlighet att komma dit på praktik. Och sen så var jag på praktik där och sen blev det sommarjobb. Och då jobbade jag då med en som hette My Tengström. Och så hade vi en deal med Janne Grönros och hans då kollega Ted Forsström som de jobbar ihop då. Så sa de att hej, ska vi inte liksom hitta på att vi lurar My hela sommaren att du har hett Adolf. Att du döptes till Adolf. Och det här var ju liksom, det blev ju som jätterolig grej. Och det gick så pass långt att varje gång som vi hade någon prata i radion om Tyskland eller någonting så tog jag illa vid mig och jag blev ledsen. Och du vet allt det här. Och man såg på hon My då att hon blev liksom så osäker att hur skulle vi liksom rösa det här nu. Och sen ringde hon upp min mamma som vi då givetvis med Janne hade preparerat att hej att spela med. Och min mamma då. Hon spelade med och hon var så där, nej men att vi tyckte att Adolf var ett fint namn, att vi gillade det, att därför döpte vi honom till Adolf. Men att han blev ju nog sen så himla mobbad i skolan när klasskamraterna gjorde liksom hälsningar och sådär, att vi måste som byta namn. Och så har vi alltid gillat något på A, så då blev det André. Och det här, hon är myd och så hon liksom, hon köpte det. Och sen när hon fick reda på det då i slutet av sommaren att vi har bullshittat, så hon tyckte ju inte att det var så roligt. Hon tyckte att det var ganska dåligt skämt. Men jag och Janne hade ju roligt.
Ja, ni hade kul, ja. Det är alltid kul att skratta åt sina egna skämt.
Ja, men eller hur? Man är alltid roligast själv när man...
Och nu här då, framöver, utöver uppdragen som du har på Stil FM naturligtvis, vad har du i kalendariumet? Det ska bli... lite folkrace och lite annat var här kommande tid.
Ja, nu det är lite sådär. Alltså jag startade ju mitt företag här mitt i den här pandemin. Och som många andra så tänkte jag väl att den här pandemin går nog över ganska snabbt. Vilket den inte har gjort. Så att det har blivit liksom att de flesta jobben och de flesta giggen har blivit på Åland. Jag hade lite på gång till svenska sidan. Jag hade lite, har kanske eventuellt ännu också lite på gång till finska sidan, men att det är nu sådär, det beror på lite hur den här pandemin utvecklas och sådär, men annars här på Åland så ja, det är folkrace och det är lite galor och lite musiktävlingar och sådär som är på kommande, men sen är det också en museigala som jag har fått, ja, en förfrågan om att leda.
Museigala, det låter så här. Oj, vad det låter partigt, får man ju säga. Vad går den ut på då?
Nej, men det är just det. Att det är lite det som jag fick en förfrågan om. Att hej, att kan du leda en museigala på svenska och på finska? Och det här var liksom sådär att okej. Okay, grejen är den att jag har lärt mig finska på ett år när jag bodde fastlandet. Och den är liksom inte helt grammatiskt korrekt. Utan det låter precis som att man har lärt sig det på ett år och man har inte riktigt så superbra koll. Men jag sa att absolut, att så här ligger det till och min finska är lite si så där, men att ni kan ju kolla och så kan vi ta ett möte och se om ni fortfarande efter det vill ha mig. Och där är vi väl nu att vi ska träffas och så antar jag att det där mötet säkert kommer att gå på finska för att de ska testa mig.
Nu har man väl förutfattade meningar här kanske om personerna låter som en museigala. Jag är i och för sig själv en person som besöker museer väldigt ofta, men det känns inte som ett gäng som så här släpper loss, men därför så kan ju det här vara raka motsatsen också.
Ja,
det här kan liksom vara deras dag på året när de bara liksom slår klackarna i taket och hela paketet, och du kan köra det där på svenska, finska, ryska, det spelar ingen roll, det blir bra i alla fall.
Ja, men det är lite så här, samtidigt så jag är kanske lite till naturen så att jag tycker om att utmana mig själv och testa grejer, och om jag vet att det här är en sån grej som kan bli lite tuff, den kan bli lite svår, så kan jag få en liten kick av att säga att hej, hur löser man det här? Och vad händer om de inte är så där avslappnade och skojfriska när man drar det på finska? Hur löser man det då? Och då är det ju liksom, du vet ju själv hur det är när man är live och man måste bara liksom hitta på någonting. Och på något sätt så är det där en sån där grej som eventuellt lite kickar med och gör att det kanske skulle kunna vara helt cool att testa det där.
Jag menar, vad är det värsta som kan hända? Du blir blockad från stans museum kanske?
Exakt, ja.
André, önskar dig jättestor lycka med alla de här programmen vi har. Man vill lyssna på dig på Stil FM också på morgnarna. Vilka tider är det då man lyssnar?
Då är det 07.30 som vi drar igång. Och sen så håller vi på då till 9.30 är det väl som jag är med. Sen efter det så kör tjejerna.
Ja, så det är 7.30-9. Det lät som så här till 9.30. Sen kan man hoppa av, men då kom du på. Just det, då går andra programledare på.
Ja, man kan i princip hoppa av. Det är efter det sen så. Måndag till fredag liksom.
André, jättetack för att vara med i Ålandspodden.
Tack.
Ja, där var André Karring som sagt. Du, det är bra tempo på honom. Han är van att tala i radio.
Ja, han borde ju vara det. Han har väl betalt för det, va?
Ja, det hoppas jag. Eller ställer han upp gratis, tror du?
Ja, det tror jag. Det tror jag. Mm. Nej, han har säkert lön han då. Det är bra det.
Stack, det är ingen självklarhet på Åland att han har lön. Det kan liksom vara.
Nej, man ska väl vara glad att man har någonting att göra.
Herregud. Fråga mig. Nu, vi var ju lite inne på det här, vi diskuterade lite wiki-sökningar tidigare. Vi talade om bolag och så att Viking Line har väldigt mycket sökningar på wiki. Jag har integrerat mig mot deras API och kan nu ta ut exakt vad det är sökt på, vad som läst. För att det brukar skapa rätt stora rubriker, men man har talat ganska lite om det här på Åland. Men vi har gjort sökningar då på vilka saker som innehåller Åland läste absolut mest om. Ska vi börja med att titta lite på personerna, för det där är lite intressant, för vi hade ju en Robinson-vinnare som faktiskt inte var den mest lästa. Han var nummer två, han hade 10 000 läsningar på wiki, men vilken ålänning var etta då?
Ja, det var ju Atos Virtanen.
Ja.
Var det. Och det är ju spännande att han fortfarande är ett sånt stort namn. Han dog i 79, men det har säkert, han hade ju kopplingar till Tove Jansson och han stod väl modell för Snusmumriken och sånt där. Så jag tror att han är synnerligen aktuell fortfarande. Och sen hade han ju andra uppdrag också, såklart, framförallt som politiker. Men även som författare i Finland.
Men det är ganska kul man tittar, för han har ju alltså, han kommer in ganska högt över Micke, som för övrigt är en överlägsen tvåa. Det är inte så konstigt med tanke på att han har ju känd renommé. Med Robinson vinst alltid i bakgrunden, men Micke kom in på 10 000 och Atos Virtanen är 16 600 och det är det svenska Wikipedia vi talar om här, och då vet jag faktiskt by a fact att han är ju etta i år också hittills.
Nej, men han är väl aktuell över tid liksom. Med Micke Björklund så kanske, om vi tar, så varierar väl lite beroende på vilka insatser han gör på Robinson eller liknande. Medan Atos Virtanen är ju ett historiskt namn på många sätt och vis. Liksom. Dels genom hans journalistiska arbete, han var nära Tove Jansson och på det sättet, men också satt han ju som politiker. Då, att det där är, han var en ganska stark personlighet i Finland, så jag skulle kunna tippa att även om det är svenska Wikipedia så är det nog säkert väldigt många finlandssvenskar som har sökt på Atos Virtanen också.
Jag tror garanterat att volymerna kommer säkert därifrån. Men det är kul att veta, så att nu slå in det här i huvudet om ni inte vet vem Atos Virtanen är. Gå in och läs så att ni får koll på den här personen som folk slår upp 16 600 gånger på ett år och alltid ser att det här är en person född på Åland. För det är ju reklam.
Ja, men absolut. Född i Saltvik. Östra Saltvik till och med.
Ja, du vet du vilken by också, eller?
Lågbergskörda tror jag, om jag inte kommer helt ihåg fel. Du får gärna rätta mig.
Du är inte en frisk människa. Det är det ju inte, du har ju covid.
Nej, jag har covid ju.
Ja. Företagen då, Daniel?
Nej, men här är det ju Ålands största bolag som sticker ut rejält. Och det är Vikinglinjen såklart som syns väldigt högt upp i statistiken och slår med råge allt annat. Och det är ju så, Vikinglinjen är ett gammalt rederi, men sen är det ju överlag så där att det här med fartyg så engagerar ju väldigt många online. Det finns ju stora fartygsdatabaser och många är väldigt intresserade om allt som rör det som rör sig på vattnet. Så att jag tror att det är mycket det som driver också. Men sen framförallt, det har ju varit emission och liknande också, så att allt sånt här så genererar ju trafik, skulle jag tippa.
Viking Line är ju så överlägsen etta att det är klart vi ska nämna de andra som har jättemycket trafik också, men Viking Line, om vi då jämför med Atos Virtanen, 16 600, Mikael Björklund 10 000 läsningar på Wiki, Viking Line 50 000. Och då är alltså tvåan på bolagssidan är Birka Cruises, som man då kan diskutera. Är det ett eget bolag eller inte, eller ingår det en koncern? Men oavsett, de är ju tvåa på 14 500. Då förstår man vilken särställning Viking Line har på bolagssidan på Åland.
Ja, men visst är det så. Och sen, som sagt, var det lite aktuellt också med emissioner och dylikt, så, och mycket skriverier kring bolag. Och sånt där driver ju ofta också trafik till Wikipedia.
Exakt. Ja, vilken var trea då?
Det var väl Ekerölinjen det då, va?
Stämmer alldeles utmärkt i Ekerlinjen. Och det är klart, så att det är trafiken och båtarna som du nämnde, i princip alla fartygen som går på Östersjön, som Viking Line, Tallink också ska vi säga, och Ekerlinjen, de har ju alltså mer än 10 000 visningar var, alla de på ett år.
Ja, och som du sa med Atos Virtanen, så är det ju definitivt så med våra rederier också, att de är en otrolig marknadsförare och ambassadör för Åland som sådant. Alltså med sådana här sökningar så visar de ju ganska mycket liksom upp vad Åland är. Att många förknippar ju Åland med fartygen eftersom det är det man tänker på. Det är det man ser. Mm.
Vilken hade mest visningar då? Ålandstidningen eller Nya Åland?
Ja, Ålandstidningen säkerligen.
Ja, det hade det, men det var nära. 614 mot 543. Men ni är ju med på topp 10 med sökta bolag från Åland. Så att det man alltså ska komma ihåg här är ju att färjetrafiken är i en helt egen särklass. Sen är det Ålandstidningen, Nya Åland. Även på topp 10 här så finns Stallhagen och min gamla käpphäst Åland Distillery. Så då förstår man ju alltså att de här är ju såklart väldigt låga volymer. Här har ju vi ett enormt arbete att göra med att få ut våra bolag internationellt.
Ja, men så är det, Åland. Jag ber bilden av Åland, och återigen, på gott och ont, är rederier. Men vi har ju så mycket mer. Jag menar, var är Ålandsbanken? Till exempel.
De är också med på topp 10 för sig, de nämnde jag inte nu. Det enda finansiella institutet som nämns, och sen är det ju bara enstaka träffar liksom under det här.
Ja. Ja.
Det man kan konstatera är att förutom Viking Line så är personerna är betydligt viktigare än bolagen, om man ser på vad folk letar efter och så att förknippelsen till Åland är nog, efter Viking Line så är det snarare genom personer än bolag. Det är viktigt att komma ihåg. Typ,
ja, jag skulle kunna tänka mig det. Ja.
Bra, ska vi släppa på dagens andra gäst? Vem är det?
Det är Maria Johans. Formerly known as Maria Mentile från Atlantica.
Ja. Fint, då kör vi. Ja, då blir det dags för dagens andra gäst. Jag ska faktiskt för en gångs skull börja med att ställa en fråga till dig, Daniel, innan du presenterar gästen. Och det är ju att, är det idag vi ska få veta varför du inte har gjort en enda teaterpjäs sedan 2016?
Det kan nog finnas en sanning i det, och jag vet inte faktiskt. jag hade mina hållhakar tidigare på den tidigare ordföranden för teaterföreningen i Mariehamn, som vi har som gäst här nu då, Maria Johans. Men vi får väl höra med henne. Är det därför? Det var tack vare dig som jag fick mina roller, och nu är det kört liksom. Men är det så illa?
Det är klart, det var den vägen. Nej, det tror jag faktiskt inte. Du har varit lat, Daniel. Du har inte velat spela.
Så ska det låta.
Ja, där var det rakt på sak. Ja, jag har varit lat, det kan jag hoppa. Ja, jag får bita i det sura äpplet. Men det är därför du är här, för att kasta någonting på mig heller, för det har vi ju Carl till vardagligen, så vi behöver ju flera, tycker jag. Men, utan du är här i din yrkesroll den här gången.
Ja.
Ja, och du bossar ju på Atlantica. Och det har ju varit en verksamhet som har varit lite stilla de senaste åren, men nu är det väldigt mycket på gång.
Nåjo, det är liksom, den här branschen är ju nog den som drabbades värst under coronan, om man säger så. Men nu är det på gång, och vi hoppas att det håller nu då, liksom att från och med 1 mars faktiskt, bokstavligt, för att då har vi det första gästspelet från Åbo Svenska Teater här. Då kommer Baskerville hit, eller Ken Ludwigs Baskerville, ett fall för Sherlock Holmes, heter pjäsen egentligen. Långt och krångligt namn. Så att sen hoppas vi ju att allt får hållas som det är planerat.
För sen har ni en hel del event på gång då under våren här. Vad är dina guldkorn sådär, om du får plocka era eventflora?
Om man säger rent generellt, så tycker jag ju absolut att man ska gå och titta på Miramar i aftondans, som ju har premiär om, ja, vad blir det nu då, 2 veckor. Och sen har vi ju till exempel Havsandar, projektkörens projekt. De brukar alltid vara väldigt populära. Och syskonen Grysnär, så de är ju duktiga på att få fram såna här saker som folk brukar gå man ur huset och titta på. Men sen om jag går till personliga favoriter, så tycker jag att vi har en monolog som kommer i april som heter Är det hett här? Som ju riktar sig ganska mycket till kvinnor, för det är en monolog om klimakteriet helt enkelt och mummokoma. och så att jag tycker att alla kvinnor ska gå och titta på den. Jag menar, vi ska alla den vägen vandra, så att, och det här är ju på ett väldigt lättsamt sätt som Anna Hultin framför den, så den tror jag kommer att bli riktigt bra. Och sen har vi ju naturligtvis Spirit of the 80s som jag utsett Anna på. Det är liksom, det var ju på 80-talet det hände. Det var ju då som jag var i svängen. Så jag ser jättemycket fram emot den konserten.
Ja, ah, så du satt där och hade valet mellan så här 60 till 00-talet och det bara 80-talet är det vi ska köra på. Alla.
Ja, ja.
Vad är det för artister med den 80-talsshowen som ska köra? För det är åländska artister, va?
Det är åländska artister, ja. Så det är ju allt från Göran Stenius själv då, som ordnar den. Och där är ju Valle Wahlsten som jag har blivit en stor favorit hos många på Åland. Och sen är där Niklas Lantz. Så ja, vilka är det mera då? Herregud, jag kommer inte ihåg så här på rakar. Men att, som sagt, det är åländska artister som är duktiga att sjunga.
Ja, men absolut, det är de ju. Men rent generellt kan man väl kanske säga, är det så att åländska nummer drar mycket publik fortfarande och är populära? Jag tänker på, vi har ju flera, som du sa, flera egna åländska produktioner på kommande här nu.
Jo, nej, men det är ju så, ålänningar är ju patrioter, det vet ju väl alla. Så att jag skulle säga att så fort som det är någonting lokalt, liksom, jag menar att det är lokala artister, så går ju folk väldigt mycket på sånt. Men vi ska inte säga någonting. Jag menar, folk går ju på vad som helst. Och nu känns det ju liksom åtminstone att folk kommer ju in här och köper biljetter och säger att skitsamma vad det är, bara vi får gå och titta på någonting. Att man vill uppleva någonting tillsammans. Liksom. Ja. Sitta där i bänkraden och sitta och nicka åt varandra att oj, det här var så bra, eller fan, det här var så jäkla dåligt. så att det är... Jo, jag tror att folk är nog lite svältfödda på att få gå på evenemang.
Ja, nu tänker jag, Daniel, vi som har suttit och planerat för ett evenemang i flera månader och diskuterat sketcher och allt annat, känner jag nu när man hör det här att allt vi behöver är ju liksom en scen och en stor lön publik. Det är tydligen bara att lägga ut evenemanget så kommer de allihop, Daniel.
Absolut.
Ja, högmod går före fall, bäste Karl.
Ja, men pjäsen, där har ju vi styrkor, tycker jag, för att mitt uppträdande är ju klassisk Stockholmsmaner naturligtvis, det vill säga att kvaliteten är ungefär den samma, men jag är 30% dyrare och har ett större högmod och mindre ödmjukhet. Det är liksom så vi jämför.
Du har det klockrent där. Det är bra införsäljning om inte annat.
Maria, får jag sköta pojkar, så vad kan gå fel?
Ja, jag menar det. Tack. Nej, men nu börjar du prata. Ja, du. Äntligen.
Ja, du vill boka in oss, jag förstår.
Ja.
Här känner jag igen. Får jag fråga, du måste ju ha stött på jättemycket roliga personer, kända personer från Åland och från utomlands och så vidare. Alltså, har du stött på något så här jätteroligt, konstigt krav som någon har haft där du bara så här, okej, vi får väl göra det eftersom ni ber om det, men det var väldigt märkligt.
Nå, inte egentligen, för att nu är det ju så att vi har ju bara 600 platser. Så de är riktigt, riktigt stora kärnorna, så får vi ju inte alla andra, liksom. Det borde finnas en 200-400 platser till för att få in dem. Men jo, visst har vi haft stora kärnor här ändå. Men inte egentligen sådär jättemärkliga krav. Det är nog mera de här heavy metal-banden som har alla möjliga sådana här konstiga krav. Men klättervägg är väl kanske det som vi har tyckt att har varit det mest udda som
va?
Har tillfrån. Ja, det var en artist som ville absolut ha en klättervägg före de skulle upp på scen, så skulle de ha velat ladda med en klättervägg. Men det sa vi att tyvärr, det klarar vi inte riktigt av. Men annars så brukar det vara ganska såna här snälla saker de önskar, som olika te-sorter eller vattensorter, och oftast är det ju sådana sorter som vi har på Åland. Så det där. Men det är så jätteudda saker har vi. Jo, någon matta har vi fått byta och så här, och lägga in lite mera gröna växter i någon loge och så, men annars är helt okej.
Okay. Den här klätterväggen, den växer ju på mig. Ja. Klassisk Göteborgs humor faktiskt. Daniel, där har vi något vi ska tänka på.
Ja, det behöver vi ha. Det behöver vi ha. Och sen brukar det vara en sån här klassiker, M&M's men bara gula. Det brukar vara någon av de här artisterna. Ja, det är någon artist som har sånt krav, tror jag.
Och så äter man inget av det.
Såklart. Nej, exakt.
Nej.
Exakt.
Nej, oftast är det faktiskt så. Att allt det där som de har önskat sig är kvar. Och de blir lite småförbannade.
Men jag var faktiskt med en gång när vi hade Ålandsmässan, så hade vi oftast artister där. Och då hade vi två stycken artister. Vi hade en som skulle uppträda och sjunga, och sen så hade vi en för barnen. Och de hade olika riders då, båda två, vad de skulle ha som önskemål. Och, men det slutade med att den här barnartisten åt inte och behövde ingenting av det, det önskemålet. Men varav den här vuxenartisten, det lät ju spännande. Men den artisten för de vuxna, så plockade med sig allt som var löst i logen och tog med sig hem som gage också. Så plussade på sig lite.
Det händer. Och jag tror att, eller jag vet att många gånger så är det ju så att det är de här turnéledarna och producenterna egentligen som har de här kraven, artisterna så skitar fullständigt i vilket vatten du får. Ja. Men det är bara någon sån här nitisk producent som tror att den personen är så stor så att man kan bestämma över allt och alla. Så det blir lite märkligt.
Så det tips till oss nu när vi ska ge oss ut här eten igen är, ska vi ha en producent eller inte?
Nej, ni ska inte ha någon producent. Ni klarar det bra ändå.
Men vi ska ha en lång lista med önskemål där.
Ja. Fullkomligt uppenbart. Hur arbetar ni? Jag är alltid nyfiken på, alltså, arbetar ni så att ni också drar in evenemang, eller är det mest bokningssidan? Alltså, hur letar du efter evenemang att ta till Alandica?
Det mesta är faktiskt att det är själva produktionsbolagen som hör av sig till oss, liksom som, vad ska vi hitta på, Live Nation eller något sånt här. Så att vi gör ut våra lokaler och säljer våra tjänster. Ibland så köper vi in också själv, men det är kanske en eller två gånger per år som vi gör det i normala förhållanden. Nu har vi ju inte köpt in någonting på flera år förstås. Så att det är nog mera den vägen att liksom artisterna söker sig till oss och kontaktar oss. Mm. Och, men sen finns det ju sådana här som jag har jagat sen jag började. Jag började på Alandica 2014, och jag har jagat Weeping Willows sen dess. Och jag har aldrig fått hit dem ännu.
Okej, okay, den ska jag med på topplistan här. Weeping Willows, ordnar man den, då är man liksom kung på Alandica.
Ja, yes.
Jag såg Daniel tog direkt upp telefonen här. Nu ska han börja ringa samtal.
Nu ska jag börja ringa direkt.
Yes. Mm.
Vad profilen då utav Alandica, vilken typ av evenemang vill ni ha dit? Vilken målgrupp vänder ni mot?
Mot alla, tycker jag. Det är liksom, det som är lite tråkigt är ju det att det ordnas ganska lite för barn till exempel.
Ja.
Så barnkultur eller någonting sånt, så skulle jag gärna säga att man ordnar lite mer. Vi har försökt ordna lite själv också ibland och haft lite barnteater och sånt. Men annars så tycker jag att det måste ju finnas ett utbud för alla. Allt från Tant Berta 90 till lilla Stina som är 3. Så att det är allt bara. Det, jag har ingen skinna på evenemang. För det finns en publik för allt.
Underbart. Finns en publik för allt. Båda gott där, Daniel.
Hon sa inte hur många dock.
Nej. Så det kanske är du själv, Maria. Vad vet jag? Men oavsett vill jag säga, det finns en fantastiskt rolig vår här framöver på Alandica. Biljetter finns ute på allt. Om man vill köpa dem, då går man till er hemsida. Och jag tycker att det verkar ploppa upp evenemang hela tiden. Covid är på väg över, så att vill man ut och titta på saker, då är det väl dags nu, Daniel?
Ja, nu är det dags. Äntligen. Mm.
Och Maria, vi vill tacka dig jättemycket för att du var med i Ålandspodden, och vi hoppas att det fortsatt kommer att dyka upp bara evenemang efter evenemang efter evenemang. Och jag och Daniel, vi lovar, vi ska försöka gå på allt. Jag försöker få med honom till Miramar, han är jättesvår att få med, men jag kommer i alla fall.
Det låter bra det, ni är välkomna.
Ja, vi kommer nog.
Bra.
Tack så mycket, Maria.
Tack själv.
Tack ska ni ha. Ja, Carl, vad händer i helgen då? Har du kollat upp vad du ska göra?
Det är ditt ansvar, jag själv ska ju till Tallinn.
Ja, du ska till Tallinn du, så du bryr dig bara om vad som händer i Tallinn. Okay. Mm.
Ja, och där vet jag bland annat i Tallinn, Estland ju, att vi har ju precis toppat en topplista i Estland. Så man skulle alltså ju nästan kunna tro att jag drar ett propagandakrig när jag ska åka någonstans. Ja, så nu inser jag ju att i sommar när jag ska till Italien och Grekland måste jag se till att vi toppar någon lista där också.
Men hur många estniska vänner har du egentligen? Det måste vara ganska många då.
Ingen jag känner till faktiskt.
Ja, Nej, men vi andra då, som de som inte behöver sitta hemma på grund av covid, så kan man gå ut och förnöja sig lite. Det är ju trots allt sportlov, så det är ju väldigt mycket sånt som är på gång i helgen. Det är ju allt från sportlov i city till olika sportlovsaktiviteter runt om på hela Åland. I Mariehamn så är det bland annat det är filmmys, och det är discobowling, och det är friåkning på Islandia, och det är olika Peppi Pirat som kommer till Mariebad, och det händer väldigt
vem
mycket.
Vem sa du? Peppi Pirat?
Peppi Pirat, ja, det är någon som du skulle behöva lära bekanta dig med. Jag säger inte mera just nu. Det är sådana mjuk och kramgå sak som du kan gå och krama på stan sen tillsammans med
barnen. Jag skulle ha något problem med kärleken i mitt liv.
Du är ju ganska hård och tuff med mig, så jag utgår från att du har problem.
Tuff utåt, väldigt mjuk på insidan, vet man. Undrar ju däremot med dig hur det står till.
Ja, jag är bara hatisk och bitter, så det är bra med det. Sen, men framförallt kan man göra sin riddarsköld på kulturhistoriska, och jag vet, där kommer jag att tänka på dig då, att det skulle du behöva ha, kung Karl. Det skulle väl vara bra att göra en riddarsköld, men du är ju i Estland, så du kanske får göra den en annan dag istället.
Jag får väl hämta hem någon gammal svensk sköld som jag hittar där.
Ja, du får göra det. Jag får stora dagar. Ja. Mm. Nej, men absolut. Sen så pågår det ju lite utställningar och sånt här, men jag tycker väl att i det stora hela så är det ju så att det är ju sportlov. Fokus är på barnen, och väldigt mycket händer där i helgen. Men om de vuxna vill ta med sig barnen och kanske göra någonting annat, så är det ju faktiskt så att restaurangdagarna börjar den 25. De är lite senare nu. Eller till och med 24 börjar de. Men de är lite senare, de brukar vara i januari. Men nu är de på gång då, så det pågår ännu den här helgen. Mm. Så att det är väl bara att köra. Det börjar ju redan 21, jag sa fel här i början. Men det börjar 21. Men
så nu har det ändrats från 25 till 24 till 21?
Ja, det säger väl en
hel del. Så den har egentligen hållit på nästan en vecka.
Mm. Men ja, du kan väl passa på att äta här nu i slutändan också.
Ja. Jag ska försöka göra det. Jag får hävda att jag lyssnar på Ålandspodden. De sa nog att det var aktuellt. Ge mig rabatten bara. Kom igen nu.
Hit med det bara. Ja, 21 till 26 februari har man haft det. Men pågår som sagt i helgen. För er som kommer ut och får andas frisk luft.
Låter bra det. Man får ändå berömma Åland här. Man är ju väldigt duktig kopplat till lov och såna här saker, att just ha aktiviteter för barnen. Det tycker jag är väldigt kul. Mm, stor eloge till dem som engagerar sig och fixar och håller på. Och kom ihåg min rabattkod som gäller bara för mig.
Det här borde heta Tiggarpodden by Carl Lundahl istället för något annat.
Tiggarpodden ska jag ha med André. Okay. Vi som är underbetalda i mediebranschen.
Mm. Just i mediebranschen, i andra branscher är välbetalt, så det ska...
Nu ska vi inte gå in på det. Det är ingen analys om min privatekonomi här. Jag fokuserar på ett område. Daniel, tiden har runnit iväg för dagen. Återstår för mig att säga att krya på dig nu så mycket. Hoppas att du snart mår bättre. De vill säkert ha dig tillbaka på kontoret.
Säkert.
Och att dina barn och alla andra på Åland här får ett fantastiskt sportlov.
Ja, men tack detsamma. Kanske inte krya på dig, men ha det så roligt i Estland nu. Hälsa esterna. Gör inget illa.
Nej, jag ska försöka att inte göra det. Jag ska hämta hem den där riddarskölden. Då så, mina vänner, ha en trevlig helg. Det här är Ålandspodden med Carl Lundahl och
Daniel Dahlén.